Det är ögonblicken som förändrar och formar livet. Livet kan vända på en trumvirvel. Sorg kan bli glädje. Glädje blir djupaste sorg. Förvandlingen märks först när det är för sent. Spänning och förväntan. Vad ska hända? Nu händer det. Livet går isär, spricker. Jag hade barn, jag var lyckligt gift. Gick sida vid sida med min man. Vi levde för teatern och vår lilla familj. Jag hade allt. Ändå var jag chanslös. Ändå. Vad fanns på andra sidan? Oförnuft och känsla. Man faller fritt i en sekund som kommer att vara resten av livet. Och inser att händerna inte kommer att ta emot när kroppen slår i marken. För de är ju bakbundna med själv. Det kommer att göra ont. En smärta som kommer att drabba fler än mig själv. Det kommer att bli sår och är hos dem jag älskar. På grund av mig. Jag som var så duktig och gjorde rätt. Passionen. En ångvält som rullade sakta över den jag var. Och det gick ju inte att stå emot. Jag hade kontrollerat allt. Mitt liv, mina val och framför allt mig själv. Men det här var utom min kontroll. Året var 1969 och jag började skriva dagbok för att förstå vad som hänt. Jag skrev bara för mig, ingen annan. Det var mina tankar. Jag behövde förstå ögonblicket som förändrade allt. Jag fortsatte skriva fram tills idag. Det blev nästan 60 år av anteckningar. Ikväll ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem.
Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Hadderian haddera, hadderian haddera. Medan månen över moarna går vall.
Ja, det här var Flottarkärlek med Snoddas. Oemotståndlig. Det är den första låt som jag minns. Karusellen hette radioprogrammet och gick 1952. Jag var 10 år. Jag hade ju aldrig hört något bättre i mitt liv. En helt ny värld öppnade sig. Bonjäntan i mig fick sig en härlig dust. Hej. Jag heter Marie Göransson och välkomna till mitt sommar. Jag började skriva dagbok 1969, det var i samband med att jag skilde mig. Tiden med min man Lars, den var på många sätt kanske den bästa i mitt liv. Den var så enkel. Vi fick barn tidigt, vi hade varann, delade drömmen om teatern. Jag hade allt. Jag var en duktig flickskoleflicka från Linköping. Ja, även om jag var lite stor i käften redan då så levde jag ju som man skulle. Ja, förutom att jag fick barn tidigt. Det var väl lite utanför mallen, men sånt hände ju. Och det var bara trevligt. Men det här var första gången jag med avsikt gjorde något som inte förväntades. Och jag kände att nej, nu har det nog kommit lite grus i dagen. Hur hanterar man det då? Ja, jag började skriva för att reda ut tankarna. Jag vill inte vara den där präktiga längre. Att bli med barn som 20-åring, det gick väl att reda ut. Vi var kära, vi gifte oss. Levde tillsammans som en familj. Ordning och reda under 7 år. Men 1969 så förändrades allt. Jag skulle egentligen spela en föreställning med Lars Ekborg, men han blev sjuk. Så när de frågade mig om en ersättare så föreslog jag Jan Malmsjö. Kanske lite kaxigt, ja. Jag var 25 år, nybliven skådespelerska på Dramaten. Han var stjärnan som sjöng och spelade dramatik. Vi kände inte varann. Han läste pjäsen och tände på idén. Och så möttes vi i Malmö för att prata om jobbet. Han spelade i Köpenhamn på Tivoli med Ella Fitzgerald. Ja, så det var den nivån. Alla visste vem han var, och ingen som kände till mig. Så tog vi en promenad i Malmö. Han flätade sina fingrar runt min hand. Ja, vi försökte väl hejda förloppet. Streta emot på varsitt håll. Det var mycket som stod på spel. Men det gick inte. Dragningskraften till varandra var för stark. Då började jag skriva. Dagboken räddade mig. Jag var tvungen att få ner allt som blev så konstigt. Jag hade ju gått där i bredd med min man Lars, en hyllad skådespelare och omtyckt vän. Och så nu så skulle jag degraderas till ett bihang till Malmsjö. Jag skulle dela honom med publik och arbetskamrater. Jag skrev för att inte bli ensam. Jag skrev för att förstå. Och sen när jag kom tillbaka till Dramaten så visste ju alla att nu var det han och jag. Det var lite smaskens för alla högdjur. Det finns inga som älskar skvaller så mycket som skådespelare. Skulle jag, en skitunge, få ihop det med en stjärna? Ja, det var liksom som att de retade sig på Jan. Till och med Margareta Krook hade en åsikt. Hon var ju 20 år äldre än jag. Var gammal klasskompis till min nya kavaljer och Teatersveriges drottning. Hon stannade mig i trappan och sa, men nej, hörru. Ja, hörru du, så kan det gå när inte haspen är på. Ja, jag vet inte, hörru. Tja, kanske man vill. Ja, jag vet inte. Men han betonar för mycket, du. Jaha. Och även den världsberömde regissören Ingmar Bergman som älskade skvaller mest av alla. Han visste allt om alla, alltså allt. Till och med att en kvinnlig statist fått magproblem natten innan en föreställning. Alltså det var en föreställning där inte ens han var inblandad i. Men nu ville han också säga sitt. Hörru du, det där är väl jävligt dumt, förstår du? Han kommer ju att krossa dig så in i helvete, förstår du? Nej, sa jag, det tror jag inte. Kan du vara så jävla säker på det då? Så kom jag med Oloken till min loge som jag delade med Helena Nyman. Vi var kompisar från Dramatens elevskola. Hon var alltid sig själv. På skolan är alla vänner, men framförallt lite konkurrenter. Men Lena gick det inte att konkurrera med. Hon var speciell, det var hon hela livet. Jag är inte riktigt säker på att hon själv visste det. Hon satt där i logen när jag kom in och jag var lite ledsen. Alltså alla säger samma sak, så det där kommer ju aldrig att hålla mellan dig och Janne. Lena säger rakt, man jävla skitsnack, alltså vad fan, ni är som jorda för varann. Ni kommer ju att leva hela livet, jag svär, ni för fan, du får hela min årslön om jag har fel. Säg hur har det med kärleken idag? Brinner ännu lågan? Min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro det är bara mig du har riktigt kär. Hoppas kan man ju alltid. Ja, det var Jarl Kulle som sjöng. Säg hur har du det med kärleken idag? En kär vän till oss som vi saknar väldigt mycket. Varje sommar så åker vi tillbaka till Jarls hus, Gregersboda, och tittar på hans dotter Lindas sommarteater. Då går alltid Janne in i huset och sätter sig i Jarls stol och minns. Åh, det är så fint att se. Ja, det ser ut som Lena får rätt. Det ser ut som om Janne och jag kommer att leva hela livet ihop. Jo. Det är väl klart att det blir så. Jag har gått igenom mina dagböcker innan de ska gå upp i rök. Och det finns en sak som jag tror att jag ändå vill ha kvar. Det är anteckningarna när vi gjorde lång dagsfärd mot natt på Dramaten 1998. Allt var kaos. Allt blev fantastiskt. Det var så mycket som blev rätt när så mycket gick fel. Vi möttes alla på väg bort, fram, upp och ut. Men just där så var vi faktiskt samtidigt på exakt samma plats. Det var Keve Hjelm, Mikael Persbrandt, Torsten Flink, Eva Röse och jag. En tid inne i repetitionerna så fick vi byta regissör. Torsten, som var tänkt att skådespela, tog nu över regipinnen. Han ersattes som skådespelare av Dan Ekborg. Och sen så kunde vi börja och Torsten kunde ta sig en liten tupplur i salongen då och då, medan vi andra kämpade oss igenom repetitionerna. Dramatenchefen Ingrid Dahlberg visade ledarskap och satt i salongen för att hålla reda på ensemble och regissör. Mina noteringar från den här tiden är korta och lite desperata. Jag läser valda stycken inomtill. 15 februari. Hur mår jag? Inom parentesen, ganska bra. 4 mars. Vad fan är det som är på gång? Dan jättenervös. Keve bara trakassera. 5 mars. Torsten kom lite ur form. Tre och kom. Kanske den där gamla sorten. Ingrid nere på repen. 9 mars. Torsten inte närvarande. Men hur ska det här gå? Frågetecken. 12 mars. Vi talar om strykningar i 4:e akten. Totalt kaos. Krismöte hos Ingrid. Vad gör vi med Torsten? Nej, men jag vill inte ha någon annan. 14 mars. Keve och jag på lilla scen. Torsten. Helt bra. Keve sträng. Sen så följer det 3 veckor med Torsten på topp. Ja, det kanske är några veckor som blev de bästa i hela mitt skådespelarliv. Det kan jag nog säga med säkerhet idag. 3 april, 10:30, genrep. Micke kom sönderslagen i ansiktet, han hade cyklat omkull. Oj då. 9 april, premiär. Fest i lunchrummet. Ingrid Dahlberg, jätteglad. Efter premiären så hade Ingrid Dahlberg kommit förbi min loge och sa: skynda dig på mitt rum så tar vi varsitt glas champagne. Så satt vi där på hennes rum och pustade ut jätteglada över att vi äntligen kommit fram till premiär. Vi hann med 1,5 glas innan vi gick ner till kollegorna som hunnit samlas i lunchrummet. Dödströtta och lite glada i hågen så höll Ingrid och jag varsitt tal. Vi tog plats, alltså vi bredde ut oss. Precis som killarna hade tagit plats och brett ut sig under repetitionerna. Jag såg hur Keve, Dan, Torsten och Micke satt och stirrade förvånat på oss. Det var ingen av dem som drack en droppe. Ingen visste då att vi hade en föreställning som vi skulle spela över 100 gånger utan ett enda intermezzo. 100 kvällar där vi inledde föreställningen med en gemensam entré. Alltså varje kväll när vi stod på led och väntade på att få gå in så berättade jag min mormors värsta och sköta historier. Men till slut så sa jag ifrån, nej men jag kan inte hålla på och berätta det, jag orkar inte. Jo, snälla, det är så skönt, vet du. Vi får ju skratta, då blir vi ju så avslappna. Jag kan inte ta den där med kyrkan som stod i 100 år och här gäller det sekunden. Ja, jag gjorde det och sen så gick vi bara rakt in. Men det vi hade framför oss, vi hade alltså 100 föreställningar tillsammans. Men det visste vi som sagt var inte då. För nu efter premiären så satt det 4 grabbar prydligt på rad i skjorta och kavaj. Keve var väldigt oberörd, men de andra 3 stirrade på mig. Som varit den stabila under hela repetitionstiden. Som varit som ett helt liv, alltså turbulent, skyddslöst, enastående, roligt, tragiskt. En fantastisk tid. När jag var klar med mitt korta tal och de matta applåderna hade lagt sig så såg jag hur Torsten lutade sig mot Micke och viskade: Micke, Marie är full. Keve hörde vad de sa och fyllde i. Ja, det är ju inte så roligt att se rektorn med underbyxorna på huvudet.
är militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt karriärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honnör. Och stramt i vakt för våldet, jag rår inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Nu känns den i mun som en kolakaramell. Den gör alltjämt spott men har liksom fått 38 års modell.
Jag är ett bedårande barn av min tid med Carl Gerhard. Men efter uppsättningen av långdagsfärd mot natt så försvann alla åt olika håll. Kevi dog tyvärr. De andra drog vidare medan jag så småningom följde med Micke och gjorde några Beck-filmer. Men vi alla, ja, vi möttes aldrig igen. Det finns många stökiga själar i teatervärlden. Jag har jobbat med många av dem. De har stämplats som hopplösa. Men jag tycker väldigt mycket om dem allihop. Torsten Flink, Mikael Persbrandt, Örjan Ramberg och några fler. Varför drogs jag till dem? Aha. Det var 10 års skillnad ibland. Vem satt ihop oss? Vilka dust man gick. Varför tyckte jag så mycket om dem? Ja, det var väl någonting i mig som sökte sig till dem. Det var väl någonting som stimulerade min skaparkraft. Det var aldrig tråkigt. Alltså fyrkantigt tråkigt är det värsta jag vet. Då kan man ju lika gärna dö. Det här var krävande, men jag blev inspirerad. Man blir så kreativ av sådana människor, tycker jag. Alltså. De vill testa, passera varenda gräns ut i det okända. Leker med makten, provocerar och kreerar. Jag var aldrig rädd. Vi jobbade med livet som insats för att nå ett resultat. Några försvann åt ena hållet, någon i missbruk och andra åt andra håll. Örjan, ja. Kära älskade Örjan. Han strök med i MeToo-rörelsen. Vi spelade mycket tillsammans. Vi gjorde 3 huvudroller med Marie-Louise Ekman. Han var generös, han var rolig, intelligent. Jag älskade att spela med honom. Alltså jag märkte ingenting av dåligt beteende. Alltså märk väl att jag säger, jag märkte ingenting. Nu försöker jag bara föra ett resonemang här, inte rent två, Örjan. Man läste ju och hördes med alla andra om hans privata relation, men jag menar, rättvisan måste väl vara sin gång. Vi lever i en rättsstat. Folkdomstolen kan ju inte döma människor till livslånga straff. Kanske hade det varit bättre både för honom och för publiken om han hade fått fortsätta arbeta. Det här försökte jag nämna i en intervju med en av våra största dagstidningar för inte alls länge sedan. Men de strök allt, fick inte vara med. Sa att de inte kunde ta ansvar. Men fan, det handlar ju om mig, inte om honom, försökte jag. Nej, det fick man inte prata om. Man kan ju undra, alltså, varför är det så svårt att få diskutera olika meningar i pressen? Alltså, det handlar inte om att försvara hans beteende. Välja sida i en relation som jag inte vet något om. Alltså, det handlar om att jag har en synpunkt på att några killar fick stryka med i en rörelse som hade ett gott syfte. Det moraliska gick före det juridiska. Det blev godtyckligt. MeToo var en bra rörelse, men det dödade en del. Benny Fredriksson till exempel försvann också i allra högsta grad. En sån förlust för svensk teater. En stor sorg. En eldsjäl som fick stryka med. Det utvecklades till en kvinnomakt som delvis, tycker jag, används på fel sätt. Jag tycker att man ska ringa polisen och inte kvällspressen när någon begår brott. Alltså jag var själv en del av MeToo-rörelsen. Poängen var ju att inte tillåta män att utnyttja kvinnor. Daska dem i ändan eller ta dem på brösten. Syftet var inte att sparka bort människor. Men okej, det blev ändring, det blev bättre. Och det var ju förtjänsten.
Kära barn, stanna hemma i afton är du snäll. Redan mörkret nästan fallit på. Snälla mamma, du vet vi ska träffas just ikväll. Inte ska han väl ensam då gå, om han får vänta sekunden på sin vän. Går han genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin, han fick vänta tills han själv blir lika kär. Fast en ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin. Och det glömmer aldrig Augustin.
Ja, Augustin med Siw Malmkvist. Underbara, ljuvliga, vackra Siw. Ett naturbarn så djupt förankrat i sig själv och sitt yrke. Och hon bara jobbar på. En annan person som bara jobbar på, det är Christer Henriksson som jag tycker så mycket om. Vi har gått sida vid sida genom alla år och har alltid haft en bra relation. Jag tror nästan att vi två är de äldsta i skådespelarkåren som är aktiva i alla fall. Vi har spelat ihop under våren i föreställningen Slutspelat. Och så ska vi fortsätta på turné i höst med början i Stockholm. Jag berättade för honom när vi spelade att jag skulle sommarprata. Jaha, så han skulle säga något om mig då, undrade. Ja, sen, du har ju varit viktig för mig, men du får inte förvänta dig bara rosor. Nej, nej, för fan, det är ju skitsamma, så han bara pratar om. Ja, så nu ska vi prata om Christer. Ja, alltså, vi har ju ingen skit i ryggen, tycker jag är bra. Men vi är nyfikna på varandra. Det blir kanske mer att likna vid en syskonrelation. Jag är ett par år äldre. Alltså det är väldigt viktigt för honom. Jag är ett par år äldre. Han säger att jag är stora systern som han aldrig fick. Och så är vi båda från Bomvirsan. Vi är lantisar alltså. Jag är från Linköping, han från Grisslehamn. Och har båda begett oss till Stockholm för att överleva. Alltså kommer man från Bomvirsan, då måste man erövra stan. Man vet att man måste hålla ihop för att kunna stå emot. Allt det här, det är ju bara till låns. Rätt vad det är så kommer någon jävel och säger, hörde, bryt, nu är det dags att åka hem. Åk och sök ditt ursprung. Man bär på en konstant osäkerhet som jag tror att vi båda har använt i vårt skådespel. Vi kan spela år ut och år in. Fira framgångar, tackla motgångar. Men vi förblir liksom från den klass som vi föddes in i och försökte fly ifrån. Vi berättar historier. Vi ger ju vad som helst för att behålla publikens uppmärksamhet. Christer ljuger som fan. Men han gör det bra. Och jag har väl också rundat några hörn för att få fram en bättre historia. Ja, det är väldigt svårt att få någon som helst känsla av upper class om man är en fiskarson från Grisslehamn, eller som jag med föräldrar som har drivit ett litet hotell i Linköping. Men man kan ju ägna sitt liv åt att försöka. Om vi håller ihop, stå enade mot dumhet och alla chefer som bara har vetat en massa saker och bestämt över oss. Det finns tydligen någonting idag som heter HR. Förr så heter det personalchef på Dramaten, men mycket trevliga människor. Men nu heter det HR och det är ingen fan som vet vad de gör. Det var en som presenterade sig för mig och Christer när vi skulle spela Fröken Julie på lilla scen på Dramaten. Så finns det ju bara ett litet rum vid scenen och där satt vi två för att hitta stämningen och gå igenom lite text. Förbereda oss för kvällen. Då kommer det ner en människa med en dator under armen och sätter sig. Hej, sa Christer. Vem är du? Jag är HR. Jaha, och vad ska du göra här? Ja, jag ska sitta här och skriva vid bordet så ska jag titta på föreställningen här i monitorn. Nej, så han, det ska du inte alls. Du ska gå härifrån med en gång för vi sitter här och koncentrerar oss. Det här är vårt lilla rum. Nej, jag tänker sitta här och arbeta under tiden. Ja, men i så fall så blir det ingen föreställning. Vem fan har skickat ner dig hit? Frågar jag. Ja, men jag är HR. Ja, men jag vet inte vad HR är, sa jag. Ja, det betyder human resources. Va? Mänskliga resurserna, men det här går ju inte, sa jag. Och försökte lugna mig. Nej, men det går inte, förstår du, för vi ska dra vår text nu och rummet är så litet. Men jag stör inte, jo, det gör du visst. Du får sätta det här när vi har gått, så vi inte vet att du sitter här. Hon fick slå igen sin dator och gå därifrån. Alltså de har ju ingen känsla eller respekt för vad vi ska göra. Vi behöver ju lugn och koncentration. Jag hörde mig för om någon annan hade drabbats av HR, så fick jag höra av en läkare att säger man HR på ett sjukhus, då får man lägga in alla läkare och sjuksköterskor. Folk blir vansinniga. Kusligt alltså. Mänskliga resurser. Man blir ju nästan rädd. Vem är du? Det är jag som är HR. Kommer du för att hämta mig? Nej, jag har redan länge gått vid din sida.
En kusttanker som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett träningspass på Ullevi i dis. Gränsstation i Tornio.
Monica Tunnell med En vintersaga. Fantastisk insjungning. Och bra text. Vänskapen, ja, den är i motsats till kärlek. Oftast beständig livet ut. Kärlek måste underhållas. Jag har några gamla vänner, vi behöver aldrig förklara att vi känner varandra. Tillsammans så är vi det vi alltid har varit. Vid ett tillfälle när vi såg så pratade jag om mitt ungdomliga svårmod. Jag sa såhär, tänk hur jag var. Alltså. Jag hade alltid svart på och kortklippt hår. Jag konstant deprimerad. Va? Då utbrast den ena, nej men det var du absolut inte. Du var ju glad, du skrattade, hoppade på bordet. Du hade hästsvans och alltid rosa eller ljusblå tröjor. Och du berättade jämt roliga och snuskiga historier. Alltså hela min illusion om mig själv sprack. Rosa kläder och glad. Så jag kom inte alls ifrån det franska svårmodet som rökte och funderade på livets mörker. Jag blev alls chockad. Jag ringde min brorsa och frågade om han kom ihåg mig i den där svarta polon. Nej, sa han, det har väl du aldrig haft. Jaha, ja. Jaha, ja, där försvann det. Jag som ville vara den där djupa tjejen som skulle bli skådespelerska och kanske skrev en och annan svart dikt. Inget av det gjorde jag. Alltså jag var duktig i idrott. Alltså idrott, snabb, på 60 meter. Dessutom dansade jag och så var jag med i SECO. Sveriges elevers centralorganisation. Sekreterare i styrelsen. Nej, va? Allt det där som jag hade förnekat, det var jag. Jag fattar inte hur det kunde bli så förljuget. Jag ville ju inte vara den jag var. Det var alltså så jag var som barn och ung. Jag sätter vänskapen väldigt högt. Passionen, det är ju en sjukdom. Man blir ju tokig i huvudet. Man blir uppslukad. Vänner är stabilare och vackert. Vänner behöver man inte välja bort. Man kan ha fler. Vänner är ett andningshål. Man kan vara ensam i en kärleksrelation. Men bland riktiga vänner kan man sitta med. Man behöver inte bidra. Det är kravlöst. Men kärleken ställer krav. Man måste finnas där. Man ska vara glad när man ses. Med en vän kan man vara tyst. Ja, ja, det kanske jag har lite svårt för, men ändå. Och sen de där anklagande replikerna. Har jag gjort något? Har jag gjort något fel? Den kommer väl aldrig bland vänner. Men är du inte glad att se mig? Jag är ju här nu. Så säger inte vänner. Vänskapen är viktig. Kärlek ska underhållas och vattnas. Men en vän som man inte har sett på ett par år kan man ju bara ringa upp och säga, tjena, hur är det? Gud vad kul att du ringer. Man vet att man är varandras vänner. Men att inte ringa någon som man är kär i på ett år, det skulle ju vara förödande. Hallå? Hör du vem det är? Man skulle ju inte vara populär alltså.
har jag fått den jag vill ha, som jag ville ge min kärlek i alla mina dagar. Tystnad, när slutade vi älska varandra? Hon är det vackraste jag vet.
Det var Olle Adolfsson. Nu har jag fått den jag vill ha. Ja, till skillnad från vänskap, när det kommer till kärlek, så bygger man ju upp förväntningar. Ett förfluget ord i kärleken är livsfarligt. Ja, i vänskapen går det ju att reda ut. Kärleken lovar så stort. Man ska göra allt det där mysiga som man gjorde när man träffades för 200 år sedan. Det, nu ska vi ha det där mysigt när vi träffades 1969. Mm. Men ändå, det finns kärlek kvar. Och en vänskap som är byggd på passion, det kan göra att kärleken håller. Man minns varför man valde varann. När jag har sviktat, som jag gissar att de flesta gör under 60 år, så brukar jag tänka på hur det började. Jag brukar tänka på starten. Då har jag inte en tanke kvar på att lämna skeppet. När min Janne fyllde 94 år i våras, 94, det är det är mycket det. Då gick jag ut och köpte en herrodekolonj som heter Aramis. Den hade han när vi träffades. Jag letade överallt, fanns ingenstans, men till slut så fick jag hjälp av en tjej som sa, den finns på nätet från Frankrike. Men du, den är dyr. Ja, men det är skitvis, jag fixar den bara. Vilka minnen som kommer tillbaks. Nu sprayar jag honom lite varje morgon och det bara väller ur minnen. Doften sitter i sinnet, i ryggmärgen. Alla stunderna kommer tillbaka. Vi har varit gifta i 60 år snart. Hur går det till? Ja, jag hade ju klarat mig utan Janne, men jag ville ha ett liv med honom. Jo då, jag har haft valet att kunna gå. Det fanns inga yttre band som håller mig kvar. Bara inre. Vill du skiljas? Kan han säga ibland på ålderns höst när jag säger åt honom att ställa kaffekoppen i diskhon. Alltså diskmaskinen, det är otänkbart. Ja, säger jag, lite sent påkommet. Vi skulle ju få de mest komiska rubrikerna och barnen skulle skratta ihjäl sig. Ja. Du har rätt då, men då skiter vi väl i det då. Mm. Varför skiljer sig folk så ofta? Vad förväntar de sig? Jag var ju kär i min första man också. Vi älskade varandra, men så tar det slut. Jag saknar honom mycket för vi blev vänner. Det tog några år men vår relation utvecklades till äkta vänskap. Det är något som jag är stolt över. Den vänskapen är bland det bästa jag har kämpat för. Jag kan fortfarande höra hans ord från sista gången vi sågs. Han låg på sjukhus. Ringde och bad mig hälsa på. Jag har suttit en stund vid hans sida så utbrast han plötsligt. Nej, hörru du, nu får du gå. Alltså nu har du suttit här och tjatat och pratat i 3 timmar. Alltså du pratar ju så mycket och jag är så trött. Va? Så ska jag gå? Det var ju du som bad mig komma. Så tog jag kappan och reste mig lite irriterad. Här har jag kommit på besök och underhållet och med blåbär och allting. Och så slänger han ut mig. Jag börjar gå mot dörren. Han låg kvar i rummet och så sa han något. Va? Sa jag. Marie, du har alltid varit min bästa vän. Sa han. Vad fan säger du det nu för? Sa jag. Ja, men du är väl inte dum i huvudet? Sa han. Nej, sa jag. Det tror jag inte, men varför säger du så? Jag visste ju att han var sjuk. Men rösten var ju så klar. En snäll sjuksyster med flätor tog mig åt sidan i korridoren och försökte förklara. Ja, men du förstår väl det här. Det är ju bara fråga om timmar. Ja, visst. Jag förstod nog vad jag har försökt att tränga undan. Vet du att du har varit min bästa vän?
Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du säker det.
Björn Afzelius med Tusen bitar. Alltså, planen var ju egentligen att bränna alla mina dagböcker redan förra året, men jag missade eldningsförbudet. Nu ska jag slänga dem i en tunna. Man kan ju inte bara kasta dem i en kasse, man vill ju bränna skiten. Ja, livet behöver inte vara slut nu, men på ett sätt så är ju min utveckling i livet slut. Det kan väl inte hända så mycket mer nu. Det är vad det är, och jag är vad jag är. Det står i de där böckerna. Om jag inte har lärt mig något av det ännu så hinner jag väl inte göra det fram till jag fyller 90, om det nu blir så. Det känns som ett bra avslut. Jag får själv avsluta när jag är frisk och stark. Och förhoppningsvis inte sjuk. Jag har total kontroll. Jag vill inte lämna ut allt. Men man får fråga mig vad som helst. Att spara dem, det vore ju be om ett evigt liv. Det kanske finns några minnen kvar för de som sett mig på scen och i några filmer, det får väl räcka. Det går ju inte att kontrollera vad folk tycker, tror och tänker om en ändå. Häromdagen så var det en dam som kom fram till mig, det är nästan alltid dam, trevligt, och ville tacka. Jaha, så jag tack själv. Ja, sa hon, jag menar för dina åsikter. Jaha, så jag är inte teatern då? Jo då, för all del, det är väl bra. Nej, jag tänkte så här att om du hade varit politiker, jävlar vad det hade svängt. Åh, det är jag inte så säker på, så jag. Jo, jaha. Ja, kanske tänkte jag när jag promenerade vidare, varför inte? Jag kanske kan kliva in nu, för Trump och jag, vi är faktiskt jämnåriga. Det där med politiken, ja. Det är svårt att förstå. Alltså, jag förstår ju egentligen inte att Magdalena Andersson, som representerar Sveriges största parti, hon har inte en enda uppgift i regeringen. Men Ebba Busch, som har runt 5-6%, hon är vice statsminister. Och så ska hon plocka bort alla pappamånader, de där som vi har kämpat för i decennier. Det var väl inget bra förslag, Ebba. Du? Alltså, jag tycker de som har flest röster borde väl ha ministerposterna. Det är de som ska regera Sverige. Jag tycker inte man behöver hålla på med vänster och höger och småpartier. Håll det enkelt. Sossarna, Moderaterna och SD, det är Sverige. Det andra kanske man kan vara utan. De stora får komma överens. Det blir klart att de kan göra det om de anstränger sig. Om de nu vill ta ansvar för Sverige. Man måste gå på det som flest vill. Ja, även om jag tycker personligen kanske att det är tråkigt att Sverige inte har ett starkt liberalt parti. Och jag vet att många rynkar på näsan åt Sverigedemokraterna. Men det är ju så det är. Det här är ju folkets vilja. Det måste man respektera. Demokrati betyder folkstyre. Sen är det ju livsfarligt när svenska folket ska rösta. Det är ju en annan sak, men det får man väl ta. Ja. Vi satt hemma och tittade på en av partiledardebatterna. Janne gav upp och gick och la sig, men jag satt kvar. Jag hoppades att de skulle sluta tjata på varandra. Prata om något viktigt, till exempel att vi måste få lite ordning på elsparkcyklar som skräpar ner hela Stockholm, som dessutom är livsfarliga. Fråga de som jobbar på akuten. Ja, det är inte bara ungdomar, det är också kärringar och gubbar. Hela Östermalm är full av dem som blåser fram på trottoarerna. Alltså, tjänar stan pengar på dem, eller varför är de kvar? Blir man träffad av en sån, ja, då är det ju kört. De har tydligen fått ordning på dem i Malmö och Köpenhamn, så de borde väl gå här också. En annan sak, Återinför de gamla korkarna på flaskorna. Ta tillbaka dem som man kan ta av. Vad fan ska hela garderoben vara fylld av fläckiga blusar och slipsar? Ska det vara miljövänligt? Varenda duk är på en minut nerfläckad. Jag satt där ensam framför tvn och eldade upp mig. Men kom igen, för fan, visa mig, ge mig någonting så att jag håller käften.
Svara du med röda stjärnan på din vårkavaj. Alla tåg som går mot lyckans land på första maj. Svara på en fråga från en vän som tappat tron. När är de framme vid sin slutstation? Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord? Ett nytt sätt att leva, var det bara tomma ord?
Älskar den här låten med Monica Zetterlund. Ja, var blev ni av ljuva drömmar? Det är en amerikansk låt med svensk text av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Tage, ja. Han är precis som jag från Linköping. Hans mamma och min mormor, de var med i samma syförening. Det är min barndom. Tage var väl drygt, ja, 15 år äldre, men det pratades väldigt mycket om honom. Han var Linköpings stolthet. Jag vet att han var den enda på gymnasiet på Linköpings högre allmänna läroverk som tog studenten både från humanistisk och real linje. En gång så skulle vi på en invigning till Linköping. Det var det stora nya konserthuset som skulle invigas och Janne skulle sjunga med Norrköpings symfoniorkester. Och jag skulle få läsa en liten dikt. Det var 1985. Och så ringde de från Linköping och sa att Tage Danielsson, som skulle inviga och vara konferensier, hade blivit sjuk. Det här var på våren och han dog på hösten. Och de ville att jag skulle hoppa in i hans delen. Nej, nej, nej. Ah, sa jag, inte kan jag väl hoppa in för Tage? Nej, nej, det går inte. Men då sa jag, nej, det är väl ingenting märkligt. En Linköpings tjej som kommer in istället för Tage, gör nu det här och så presenterar du mig. Ja, jag gjorde det. Det var en stor bild på Tage bakom mig. Jag tänkte, nej, men jag tar det på bred östgötska. Det går ju hem. Och så presenterar jag Janne. Mina damer och herrar, får jag presentera Janne Göransson? Och det blev ju skratt. Och jag var ju jätteglad. Efter mitt första sommar, ja, det var länge sedan, då fick jag ett brev av Tage. Det var en recension. Han skrev vad han tyckte nej, det var bra, och så tyckte han det som var mindre bra. Han var magister, det tycker jag var kul. Ja, du är väldigt rolig, men ibland så blir du lite för kritisk mot Linköpings stad, skrev han. Vi hade ett starkt band, fast vi aldrig jobbat tillsammans. Det finns ingen som har kunnat fylla hans plats. Han var alltså enastående. Han var så begåvad. Jag träffade honom på inspelning av Hasse Alfredssons film Falsk som vatten. Då satt vi länge och pratade. Det finns faktiskt människor, vissa som besitter en slags naturkraft som nästan känns lite övernaturlig. De kan få fram oemotståndliga upplevelser utan synbar ansträngning. En kväll såg jag Aida på Operan. Jag hade fått biljetter av den makalösa sopranen Kristina Nilsson. Hon hade ringt till mig och bett om lite hjälp. Ja, alltså, inte med sång, som ni förstår, va? Självklart inte. Utan textbehandling. Jag gav henne några lektioner och vi blev vänner. Så sågs vi efter Aida och skålade. Så pratade vi lite om att det var synd om Janne som inte kunnat gå. Men då sa hon, nej, men då får jag komma hem och sjunga hos er. Så berättade jag det för honom. Han sa nej, så kan man ju inte göra, men nej. Kan man visst det, sa jag. För nu har jag köpt champagne och laxmackor. Kristina kom med sin fina pianist Magnus. Janne satt här uppklädd i fåtöljen som en gentleman och log mot Kristina som var så gullig i sina lockar. Magnus spelade upp. Kristina tog ton och lyfte. Jag sneglade på Janne. Hans tårkanaler öppnades och det bara rann längs med kinderna. Men vad är du för en människa? Frågade Janne efteråt. Kommer du hit till mig?
Ja, sa Kristina och utbrast. Nu ska vi dricka champagne och äta smörgås, Janne.
Men vem är du, flicka lilla? En skånsk gräbba som sjunger så. Var fan kommer det ifrån? Det var en sån upplevelse för honom. Och det var en upplevelse för mig att se honom. Alltså hon har någonting i sin röst som öppnar upp själen. Det är ju så mjukt, man kan inte värja sig. När jag hörde henne första gången så kunde jag inte värja mig. Jag bara grät bland alla människor. För det var ju inte jag som bestämde, det var själen. Jag var alldeles randig i ansiktet efteråt. Var kommer de där tonerna ifrån? Hon är en ren naturkraft. Det är en gudagåva. Det där som hon har haft sedan hon var liten, det är sånt som man som skådespelare kanske kan komma fram till. Jag säger kanske när man är 80. Att man inte längre tvivlar, inte längre funderar på så mycket annat utan bara gör precis det som är viktigt. När man inte längre oroar sig, det som finns, det finns. Alltså om ingen vill ha mig, då är jag ju ingen skådespelerska. Jag måste ha en scen, ett sammanhang, en publik. Men hon kan bara sjunga. Tänk om jag skulle ta min make ner på gatan och göra Hamlet och Ophelia. Jag är en gammal peruk och han med sin rullator. Ja, men det kan ju vara hur bra som helst. Men de skulle ju forsla bort oss. Skulle Kristina däremot ställa sig på en upp- och nervänd ölback och ta ton, då skulle det ju bildas en folksamling som skulle ge henne pengar. Men oss, jag och Janne spelandes Shakespeare, oss skulle de ju spärra in på 2 minuter. Konsten är orättvis. Vi skulle ligga fastbundna i ambulanserna och fortsätta att dra repliker på vägen till hospitalet. Men hon skulle bara sjunga vidare. Mm. Det är så många minnen som inte behöver skrivas ner för att de ska vara kvar. Det är som med människor. De finns kvar fast de inte längre finns. Finns kvar fast de inte längre lever. Vi som är kvar blir äldre, flyter med tiden och har vi tur så kan vi ännu drabbas av de korta ögonblicken som ställer allt på ända. Ja, som det blev för mig på orkesterledaren Leif Kronlunds begravning för ett par år sedan. En fin begravning. Storbandet spelade några gamla låtar. Vi sjöng en psalm. Prästen, en kvinna, var mycket bra. Det var fint och sorgligt som det är på begravningar. Leif var gammal, men ändå. Man påmindes om att livet inte är oändligt. Men plötsligt så ramlade Carola in som en virvelvind. Hon dök upp från ingenstans, kom in från vänster. Det var precis som hon hade glidit upp mellan bänkarna. Men nu stod hon bara där med texten på ett papper i handen. Hon fick med sig alla i En gång vi seglar i hamn. Men det här är ju inte klokt, tänkte jag instinktivt. Vad är det frågan om? Jag kunde inte sortera alla tankar som yrde runt i huvudet. Carola i svart klänning med leende och livslust i rösten. Men hur kan man få med sig alla på en begravning? Jag blev överraskad av min reaktion. Hjärnan arbetade alltså, men gud, vad är det här? Det här går ju bara inte. De spelar storband nu. Men känslan vreds om på någon sekund till... Nej, vad fan, det här är ju bra alltså. Det är bra. Det är ett av mitt livs absolut märkligaste ögonblick. Leif var ju en spelman från första början. Det här var fantastiskt. Sorgen och vändes till glädje. Jag har inte pratat med någon efter begravningen. Jag vet inte vad de andra kände. Carola, alltså, hon är ju unik. Hon blåser liksom rent i alla kanaler. Det blev som en knutpunkt i mitt liv. Musiken, Stig Olins fina text och Carola. De enklaste grejer som bara knockar en i en enkel sång om livet som har varit. Livet kändes så lätt. Det var bara att segla i hamn. Jag har slutat skriva dagbok. Livet är inte slut, men så mycket mer förändring finns väl inte att vänta. Så ikväll så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem. Jag har inte förstått förrän nu att det är ju slut snart. Det är inte roligt alls att bli medveten om att man snart ska försvinna. Snälla, läs inga dikter, gör inget stort. Sjung en sång. Kanske något med Carola.
I Roslagens famn på den blommande är vågorna klucka mot strand och vassarna vagga och myslaget hö det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ut i versån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störka mot fjärren i glitter och stänk. Han dansar när solen
Jag befinner mig i en luftballong som ännu står kvar på marken i Roslagens skärgård. Den varma luften expanderar ballongen och jag klipper repen som håller kvar farkosten på jorden, ett efter ett. Den stickande doften av bränt papper som en gång var mina dagböcker hänger kvar, trots att röken från tunnan har lagt sig. Barn och barnbarn klarar sig. Jag har alltid gått omkring och trott att ingen ska klara sig utan mig. Men nu har jag insett att de gör det faktiskt. Dessutom alldeles utmärkt. Jo då, jag kan väl vara trevlig att ha med. Jag kan ju berätta något roligt och jag bjuder på lunch och köper presenter. Jag har kontakt med alla. De finns där. Vi rings, de svarar, ringer tillbaka. Men numera på sina villkor. Jag har inte ansvar för någon, jag behövs inte. Det var en liten chock att plötsligt upptäcka att de inte behöver mig. Men det är inte med sorg, det är en befrielse. Om jag dör imorgon så har jag levt ett bra liv, tycker jag. Ja, lite jobbigt emellanåt kanske. Alla barn och barnbarn har jag älskat så mycket jag kunnat. Jag har många vänner. Jag vet inte om jag har några ovänner, men jag kan inte komma på någon sådär alltså. Jag lättar i tystnaden efter gasbrännarens dånande. Det är skönt att inse att de här åren blir bra. Det har varit så mycket ångest och kamp, men det blev bra. Det finns inget tungt att bära längre. Jag är fri och utan bagage. Jag lever än och jag har ju Janne. Han sitter tillbaka lutad under ett äppelträd i sin fina vita linnekostym med uppknäppt skjorta. Ja, det är så jag ser det. Egentligen så har han sina jättefula slitna träningsbyxor och en t-shirt med trycket Evalds bensinmack. Bredvid honom står ett rangligt bord med ett glas rödvin och en karaff med vatten som jag ställt dit ifall det skulle behövas. Det enda som hörs är en fotbollsmatch från VM på radion. Har det nu så skönt, min älskling. Det är du värd. Du har gjort väl ifrån dig.
Snurra min jord, låt mig följa med dig. Jag är lika vänlös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig. Det finns ingen stjärna som du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara blås som du. Jag tror på dig, jord, men natt blir kanske dag.
Producent Henrik Jonsson och tekniker Emilia Ström. 2025 sommarpratade Marie Göranssons goda vän, skådespelaren och bondbruden Britt Ekland.
Den kände flickfotografen Carrie Lars hade tagit några foton där jag poserade med en blick över en bar axel. Det var väldigt oskyldigt. Jag drog bara ner koftan över ena axeln. Men den bilden skulle komma att störa mitt liv ett par år senare när jag var gift med Peter Sellers. Hugh Hefner från Playboy ringde Sellers och berättade att de kommit över en naken bild av hans unga hustru.
Britt Eklands sommarprat hittar i appen Sveriges Radio.